Hon började plugga till läkare som seende, men hennes diabetes gjorde henne synskadad innan hon avslutat utbildningen. Fast synskadan var oftast till nytta när hon mötte patienter. Det berättar Månadens ansikte, Amelie Jakobsson, pensionerad psykiater som vi möter hemma i radhuset i Hjärup, där hon bor med sin man Lasse.
Hallå! Du står parat i dörren så jag slipper ringa på.
Ja, det är inte alltid klockan går.
Woff! Ja, hej! Vem är det här?
Hon är snäll, hon heter Lotta.
Hej Lotta! Men det är ingen ledarhund.
Inte precis, det blir lite... Men det är klart, jag är så pass nedböjd nu snart så att jag kan ha henne som det.
Det skulle nog vara svårt att sätta en sån stor sele på henne.
Ja, men en lite tjänstehund kan hon vara. Ja. Vi ska se om jag får sitta så jag slipper motljus.
Hur satt du när du tog emot patienter?
Ja, vi satt ju i varsin stol och jag hade väl min, i varje fall så jag slapp motljus.
Jag ska säga att det slumpade sig faktiskt så att jag berättade för någon jag känner att jag skulle göra den här intervjun med dig. Och då visade det sig att den här personen hade varit patient hos dig en gång i världen. Och det var bara goda vitsord som kom därifrån.
Roligt att höra, ja.
Fick du höra sånt? Får man återkoppling som psykiater?
Det händer ibland. Och det har hänt eftersom jag blev pensionär. Kanske 5-10 år senare har jag stött på någon som har kommit fram och undrat. Är det Amelie? Ja. Ja. Och du räddade mitt liv. Det är roligt. Annars kan man ju tvivla ibland. Det är klart. Men jag hade en känsla av att... Jag var rätt så omtyckt av de flesta. Och jag tror ju att det nästan var en fördel att jag såg dåligt. Dels skrämmer det inte så mycket för då har man inte blicken så hårt på sig. Om man har en som ser dåligt. Och dels det här att ha en doktor som också har problem. Det tror jag ibland uppskattades faktiskt.
Kommenterades det av patienterna?
Ja. Om de kommenterade så var det ju positivt. Men en tror jag det var som sa att hon tyckte det var förskräckligt. Att man ska till och med ha en doktor som inte ser.
Vad sa du när du fick höra det, att det var så förskräckligt?
Det minns jag inte. Nej.
Ska vi backa lite till när du... började plugga till läkare. Hur var det då? Såg du då?
Då såg jag fullt. Däremot var jag ju diabetiker. Och så ville jag bli sjuksköterska. Men fick höra att man kom inte in på sjuksköterskeskolorna. Och jag pratade med någon på statens sjuksköterskeskola i Stockholm. Där hade jag hört att det hade gått en diabetiker. Och då sa hon att nej. Det ville de inte ha. Ja, så då blir jag läkare istället. Och fanns väl lite i blodet också kanske. Min farfar var provinsialläkare i Gällivare.
Och utbildningen, när började du märka av synskadan?
Det var först eftersom jag hade tagit med kandexamen och gått de stora kurserna i medicin, kirurgi. Och sen var det ju mindre kurser då, så jag gick på ögon, öron såg jag dåligt och på kvinnokliniken såg jag dåligt. Där var jag med vid en förlossning och sa fel. Jag sa att jag har fått en pojke. Men det var en flicka eller om det var tvärtom. Ja.
Vilket år är vi på då?
72 kanske, 71-72. Och jag gick på öronkliniken som kandidat, men jag har aldrig sett en trumhinna. Jag tvingade min man att sätta sig så jag satt och skulle titta i hans öra varenda kväll. Men det gick ju inte. Men jag fick godkänt ändå. Och sen så småningom var jag väl ganska färdig och... Då, det var alltså, det var 71, december 71. så kom synskadan ganska plötsligt och i samband med en graviditet.
Amelie Jakobsson fick studie- och facklitteratur inläst av dåvarande TPB, talboks- och punktskriftsbiblioteket, och använde även förstoringsapparat när hon pluggade. Och så fick hon arbetsmarknadsutbildning för synskadade.
Då kom jag istället till Furulund och gick på en kurs för synskadade. Som på den tiden då gick man nästan ett år och fick lära sig punkt och köpteknik och skrivmaskin, allting. Och arbetsterapi, vilket retade mig. Jag var väl inte intresserad av att sitta där och väva när jag var nästan färdig läkare. Det kändes inte bra, men jag var allmänt arg över min synskada. Arg på de flesta, tror jag. Jag kommer ihåg att det kom en sån här hushållslärare och hade någon slags föreläsning. Och då minns jag att jag gick ut och fröt till henne att jag går, du kan ha dina palsternackor för dig själv.
Du lämnade palsternackorna och du kom till sjukvården. Hur då?
Jag kom till sjukvården och jag tog kontakt med socialmedicinska kliniken. Professorn där hade sagt nej till mig. Men sen var det någon som ändå såg till så jag fick komma dit och gå vid sidan om. Men när jag hade varit där i en vecka så erbjöds jag tjänstgöring som underläkare. Då tackade jag nej. För att jag tyckte hade jag inte fått komma från början så fick jag väl vänta lite.
Du gillade inte att de bjöd med armbågen?
Nej.
Och Amelie Jakobsson hade sedan ett antal korta vikariat i början med socialmedicinska ärenden, bland annat på uppdrag från socialbyråer.
Så sen efter ett år ungefär tror jag så kom jag över till psykiatriska kliniken och fick vikariera där som underläkare.
Och då är det Malmö?
Malmö, ja. Och då hade vi både vårdavdelning på Allmänna sjukhuset och ute på Östra klinikerna. Men jag var bara på Allmänna sjukhuset. Men då var det ju en blandning av patienter. Mest depressioner kan jag väl säga. Men vi hade även en del psykotiska patienter. Schizofrenier och så. Som låg inne.
Fanns det situationer som gjorde att du hade problem på grund av din synskada?
Nej, inte direkt. Och jag hade ju alltid stöd av övrig personal. Det som var problem mycket, det var ju att inte kunna läsa. Det dröjde ju ett par år innan det sen blev datoriserat.
Vad var det som lät?
Tåget.
Hur klarade du dig då? Hade du sekreterare eller?
Hade sekreterare, ja. Och det var ju vanligt överhuvudtaget. Läkare inom sjukvården har ju länge dikterat in journaler och så. Så det var ju vanligt att man hade sekreterare som skrev ut. Däremot att få uppläst journaler och övriga och artiklar och så, det var ju alltid ett problem. Men jag hade ju hjälp via arbetsförmedlingen, assistans.
Men var det alltså en människa som satt bredvid och läste upp?
Ja, var det. Och på psykiatriska kliniken där hade jag en överläkare, professor i psykiatri, Lennart Kaj. Och han var ju oerhört välvillig och ställde upp och så hela tiden. Så att,
Men det händer ju att patienter i psykiatrin blir våldsamma, och om du då inte kunde se att det var på väg, vad hände då?
Ja, jag tycker nog att man märkte det på andra sätt. Och sen när jag var på akutmottagningen, då fanns det ju alltid personal runt omkring. Så att jag blev räddad vid ett par tillfällen när det var patienter på väg att klippa till.
Var du med under den tiden då man stängde mycket avdelningar och människor skulle slussas ut i samhället men istället hamnade ofta på gatan?
Jag var med på den tiden och det skulle ju bildas dagavdelningar och så vidare, men jag tror det var... Det blev väl en dagavdelning som låg ute på Lindängen. Men annars så tror jag att folk slussades ut till ingenting ganska mycket, tyvärr. Och det märkliga var att redan ett par år tidigare var det något team på psykiatriska kliniken som ville flytta ut. Men då sa man nej från politikernas sida. Men sen blev ju det här aktuellt och då bara utnyttjade man ju det. Det var ett sätt att kunna dra in på vårdplatser istället ju, tyvärr.
Men kände du att du kunde göra en insats för de människorna i öppenvården?
Vi hade ju dem på mottagningen istället ju. Så att det... Men många ville ju inte komma. Och vi kunde ju inte tvinga folk att komma. Och då tror jag det var en hel del som mådde ganska dåligt egentligen.
Kocker i Spanien Lotta dyker upp igen i sällskap med husse som heter Lasse Jakobsson. Han är pensionerad sjuksköterska och häller upp kaffe till oss alla.
Har du också en flaska mjölk? Vi har två paket i alla fall nu.
Ja, den är ju slut.
Delar av Amelie Jakobssons yrkesverksamma liv fick hon lönebidrag. Detta trots att hon så småningom blev överläkare. Och hon har sett behandlingstrender komma och gå, medicinering och olika former av samtalsterapi. Men sedan 10-talet år är hon pensionär, så saknar hon jobbet.
Jag tyckte inte jobbet var så roligt på de senare åren. För då blev det mycket mer det här att man mätte antal minuter man hade patienter och det gick bara ut på det. Det skulle gå snabbare och effektivare. Tyckte man. Så då gick det över ganska mycket på så kallad KBT-terapi. Och det är till skillnad då, KBT, det används för att då ändrar man sitt beteende. Eller patienten får ändra beteende och därav ska de då kunna må bättre. Medan den psykodynamiskt orienterade psykoterapin, där går man ju in och försöker se sin bakgrund och liksom må allmänt bättre. Så det blev mer och mer av kortvariga kontakter.
Följer du debatten kring psykiatri idag?
Jag var ganska trött på psykiatri när jag slutade. Och det var svårt att sluta. Därför att en del patienter hade man haft under mycket lång tid. Och de ville inte sluta, de ville fortsätta. Kanske man sa adjö och patienten skulle vidare till andra mottagningar eller till vårdcentraler. Men dagen efter hände det ett par gånger att de ringde och undrade om de inte ändå kunde få stanna kvar. Sen trillade jag och bröt knät och blev sjukskriven länge. Då slutade jag i med det. Så då blev det ju värre för patienterna. För då blev det ju en plötsligt avbrott. Men jag kom därifrån.
Händer det att vänner, människor omkring dig frågar dig om råd i livsfrågor eller väntar sig att du ska ha svar på saker och ting?
Ja, jag har nog haft en del som har gjort det. Många gånger inte för sin egen del utan för någon familjemedlem eller i släkten och så.
Vad gör du då? Vad svarar du?
Jag brukar ju försöka att hänvisa att de bör vända sig till någon som är mer aktiv i det hela idag.
Har du någon bild av hur det ser ut bland synskadade i allmänhet? Finns det ett behov att diskutera hur det är att få en synskada i vuxen ålder till exempel? Och att få professionellt stöd i det?
Jag tror definitivt det finns behov av att få tala om att bli synskadad. Men hur pass mycket det behöver proffskontakt eller helt enkelt att man träffar andra synskadade och får tala om detta, det är tveksamt.
Hur gjorde du själv i motsvarande situation när du var ung?
Ja, jag fick ju kontakt med det här AMU-centrum i Furulund.
Men just detta med att prata om det?
Man träffade ju andra där ju. Det var en oerhört jobbig tid. Det var jättesvårt. Vid något tillfälle sökte jag ju också. Jag sökte akut psykiatri någon gång. satt och talade med en psykiatriker som vred runt sin stol, sin skrivbordsstol, och sa att det spelar väl ingen roll om man inte ser. Det var nog sista gången jag sökte. Var fick jag stöd och hjälp någonstans? Jag hade ju min gamla klasskamrat som var ögonläkare, men det tror jag inte hjälpte så mycket.
Hur mycket ser du idag?
Jag är totalt blind på det ena ögat och på det andra blir det 300-400 delar. Jag har problem naturligtvis känna igen folk. Hitta, nu gör jag inte alltid liksom gator och så här. Och läser med dator, med tal och förstoring, men det, jag lyssnar ju mest ju.
Du kommer nu att hamna under en rubrik i Skånes taltidning, och den rubriken är månadens ansikte, och där ber vi också de intervjuade att berätta hur de ser ut.
Jaha, jag är ganska kort. Jag har blivit kortare med tiden, så jag är bara cirka 1,50. Ja, jag är nog lite lätt rund, men inte så farligt. Jag har ett, tror jag, rätt runt ansikte. Med, jag har haft kort hår hela mitt liv tills sista året. Så nu har jag lite längre. Det går ner nedanför öronen. Ja, jag är väl ljushårig med lite lätt slingat.
Ögonfärg?
De är nog grå, blå, någonting. Rätt liten mun. Liten näsa.
Skrattrynkor har du?
Ja, jag har nog både skrattat och gråtit rätt mycket. Växlat rätt mycket.
Hur känns det att bli intervjuad? För jag föreställer mig att det är rakt motsatt roll till att vara psykiatern som lyssnar och kommer med råd. Och...
Ja, nu är det ju så länge sedan jag sysslade med i mitt yrke. Men jag tror inte man kommer så mycket råd som psykiatriker, utan man lyssnade mest ju. Och försökte få människor att hitta sina egna vägar, så att säga, genom just att bara lyssna och säga lite små vägledande ord bara.
Det sa Amelie Jakobsson, pensionerad psykiater bosatt i Hjärup mellan Malmö och Lund. Och reporter där var Dodo Parikas.